Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vi är igång nu.
Ja.
Du lyssnar på AB-podd. Jag heter Margret och med mig har jag
Lisa
Bjurvall.
Ja.
Hur är läget?
Ja, men det är bra, Margret. Det är mycket grejer som händer.
Det är mycket nu.
Ja, vi var tvungna att starta snabbt som 17 så att vi inte pratade av oss innan. Mm. Fast vi bara kastar oss in i det, tycker jag.
Var du på Justin Bieber igår?
Nej, men jag var inte det.
Ska du gå in kväll?
Nej, faktiskt inte.
För där var det ju... jag var där igår. Ja, ja. Det var jävligt intressant.
Ja.
Alltså han... själva uppträdandet, han är ju liksom helt komplett galen, känns det som.
Det är så.
Jag har aldrig känt så starkt tidigare att man är på en konsert där personen som uppträder verkligen ser ner på sin publik.
Nej, vad obehagligt!
Ja, alltså han hatade oss.
Nej!
Jo, han tycker att vi... Alltså han gillar inte sina fans, det märks.
Nej. Verkligen. Så det kan det vara om man går på liksom verkligen mindre spelningar. Alltså, det är inte riktigt mycket på så här punkspelningar, men då var det en del av attityden. Men han är ju ultrakommersiell, så ja, han kan ju inte hålla på med det liksom hårda stilen och spotta på sin publik.
Mm, men han gör ju det.
Vad tycker små tjejer om det här?
Men de är ju så himla... Jag såg att min kompis Katala Blanco som jobbar på Nyt 24 hade varit igår morse och gjort så här tv-inslag från... Mm. För de kampar ju de här fansen utanför. Liksom.
Är det utanför Grand då, gissningsvis?
Utanför Grand och sen så var konserten på Tele2 Arena. Och där har de också varit. Mm. Inte så länge, för det är väl förbud och sådär. Men, men då frågade hon ju så här, men hur... vad tanken är liksom så här bakom den här, att de kampar och så här, hur de ska reagera när de kommer längst fram. Då hade de här små tjejerna sagt... Och vi ska absolut inte pilla med våra mobiler, för det hatar han. Han gillar inte när man håller på med mobilen, så han gillar när man har ögonkontakt med honom.
Åh, vad fint.
Men det är det som han har flippat ut över på scen.
Är det?
Ja. Typ i Norge förra året. Norge förra året så var det ju att han avbröt spelningen efter typ en låt, för att han fick nog av sina fans och att de filmade och fotade och snackade.
Gud vad roligt. Det här påminner om en jättekul teckning i New Yorker där det är två tonårstjejer som ligger och pillar på sängen med sina mobiler och säger de: när jag förlorar oskulden, när det blir min första gång, då vill jag att det ska vara speciellt. Fast då syftar de på att få ögonkontakt första gången, för det är så här: when I make eye contact for the first time, it should be special. Jag tycker det var så himla bra. Det är den generationen.
Det är den generationen, men jag är inte den generationen, men jag har blivit sån.
Ja.
Det är jätteobehagligt.
Det blir verified.
Jag tycker det är jätteobehagligt med ögonkontakt och så här att prata med folk.
Ja, men alltså, ibland så glömmer jag att jag har musik i hörlurarna, att den är avstängd, men så fortsätter jag gå runt med hörlurar för att det är så jävla skönt att slippa höra andra människor.
Ja, men
det är så lätt autism kanske.
Ja. Kan man bli autist på äldre dagar?
Ja, men det tror jag säkert med tanke på den här debatten. Alltså det är ju snarare som man kanske ska sätta på sig skygglappar nu istället för hörselskydd.
Men du, vi måste prata om... Nu var det ju en vecka sedan sist.
Ja.
Då pratade vi om att du drog igång det här uppropet. Om en nazifri bokmässa.
Ja, precis. Men vet du vad? Jag trodde att jag hade gjort det. Jag hade bara hunnit bojkotta det faktiskt.
Nej, men gud, det är så pass.
Ja.
Men okej, då har det hänt en hel del som jag måste briefa lyssnarna om. Berätta.
Ja, alltså, det har ju hänt så mycket i samhället, skulle jag säga, på den här högerextrema och främlingsfientliga fronten. Och jag har väl bara försökt hänga med lite i utvecklingen. Jag stod extremt ensam i det här
bojkotten.
Ja, förståeligt av vissa skäl. Så jag har klagat mer på stora tunga förlag och inte enskilda personer. Jag kan förstå att man tar råd, helt enkelt. förlorade själv tusentals spänn på olika sätt. Ja. Men det är ju bara så. Men
däremot... Men bunden respekt.
Ja, kanske hoppas. Men så här, det som är grymt då, det är att de som faktiskt gick, så var det många som hade någon slags teoretisk idé om att det här kanske ändå var en bra idé, men som verkligen ändrade sig när de väl var på plats. De förstod vad det här var för personer. De läste på vilka det egentligen är som står bakom, vad de har för kopplingar. De utsattes liksom för hot och propagandaspridande och trakasserier. Och helt plötsligt har man sagt, det här är ju helt ohållbart. Det här kan vi inte ha på en civiliserad bokmässa. Mm. Varför ska de bjuda in de här extremisterna? Så då lyckades jag få med mig en helt drös människor.
Mm.
Och det var 103 kulturarbetare, främst författare och förläggare. Fantastiska namn som tyder så jävla mycket. Sådana som Alexandra Pascalido och Elisabeth Åsbring. Men därför att de också har skrivit så bra om de här frågorna. Om liksom förintelsen och dagens rasism.
Mm.
Så liksom inte någon slags här allmän tyckare, lite folk hoppar på, utan folk med djupa kunskaper i det här ämnet. Medieprofessor Jesper Strömbäck, annat namn. Författarförbund och så vidare. Och nu...
Författarförbundet skrev under?
Nej, hans ordförande skrev under. Ja. Och också Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet. Mm. Jag är ju fortfarande skitsur på Författarförbundet. Mm. Jag fattar inte varför jag ska ligga på en enskild författare och dra igång.
Ja.
Sen är det ju jättetrevligt med alla som high-fivar fysiskt och virtuellt på mig och ger uppskattning. Men det ska inte vara så.
Nej.
För att om jag inte hade orkat dra igång det här, om jag hade varit bortrest eller vad som helst, då hade det ju kanske inte blivit något.
Men är det någon som har... Alltså... Har du hört av dig till någon och berättat om det här uppropet och liksom frågat om hen eller organisationen vill liksom skriva under och någon har sagt nej?
Inte direkt så, utan då handlar det snarare om att de har ignorerat. Men sen har det ju spridit så brett så att till exempel hela ABF har skrivit under, vilket är fantastiskt. Svenska biblioteksföreningen har skrivit under, Folkets hus och parker. Och då, det är inget som jag har gjort några som helst påstötningar på.
Utan de har liksom anslutit.
Ja, det har bara spridit. Ja, Göran Rosenberg skrev på i morse, en person som också har skrivit såklart fantastiskt många år om bland annat förintelsen och rasism. Så att det här fortsätter, och nu är det ju över 1500 personer.
Coolt.
Så för tusan, in och skriv på.
Vart gör man det?
Det gör man, det är bara att gå in på upprop.nu/nvut. Mm. Och så kan du också bara googla något till fribokmässa.
Så jävla liksom så här. Det är så, så här surrealistiskt att, för att det vill man ju ha. Ett nazifritt liv. Att man måste skriva under så här för.
Det är kul att säga det. Det var en litteraturkritiker som skrev det just på Facebook. Att det är lite som så här, ingen DDT i vår skolmat. Att det är så jävla sjukt att det ska behövas.
Jag vet, det är sjukt.
Men så ska jag säga, det är ju inte bara det enda som har hänt. Det har varit en rad olika grejer som har gjort att det här har eskalerat.
Ja.
Och en annan sak som har varit väldigt omtalat, som inte jag har varit direkt inblandad i, mer än att jag tackar nej, det är ju olika aktuellt haverier.
Ja.
Vi hann förra veckan prata om, tror jag, det här, ja, det gjorde vi ju. Där har vi rivit när de bjöd in en högerextremist. Jag hade tackat nej, Henrik Arnsson tackade jag.
Ja, det var ju så här. Det som har hänt sedan dess är väl att, alltså dels så har ju folk och mycket liksom branschmänniskor varit extremt kritiska mot aktuellt beslut att överhuvudtaget ha det inslaget. Och man har nästan så här, ja, men som det är oftast med SVT upplever jag, att antingen så svarar de aldrig på kritiken, eller så svarar de och liksom, ja, men står på sig oavsett liksom. Men nu så gick Jan Helin då, vår favorit.
Ja.
Vi gillar Jan Helin i den här podden.
Ja, och inte det här nästan hans första stora ställningstagande sedan han tillträdde som programchef i våras.
Precis.
Så det har tagit halvår, men nu jäklar.
Jan Helin går ut och skriver i Dagens Nyheter.
Ja, jag tror det är en kultur.
Och ger liksom oss kritiker rätt. Och säger, alltså han skriver en lång text, men basically säger att vi gjorde fel på SVT, det blev inte bra med det där inslaget och det var ju jävligt, alltså det är såhär, fan vad man saknar Jan Helin, kände jag när jag läste det.
Oh ja, jag bara såhär, vad gör du på den här sovjetiska grå direktörsvåningen på Gärdet? Den är avskyvärd, jag har varit intervjuat. Den är, vad gör du, varför har du låst in den där människan i den här public service direktörkorridoren? Han behövs som röst, och eftersom det eskalerar nu så här vecka för vecka, så behövs han ju ännu mer.
Jag blev typ såhär, jag blev typ tårögd nästan.
Ja, jag blev väldigt uppeldad också.
Jag känner liksom att jag har märkt det på Twitter att det finns väldigt mycket unga personer som inte riktigt har samma relation till hur det var på 90-talet på många platser i Sverige. Jag var ju också ung då. Men...
Ja, men en del av dem var ju typ 3-4 då, som är ungdomspolitiker nu. De fattar ju inte.
Nej, och för grejen var att så här, min bästa killkompis är just min bästa killkompis för att han var tvungen att liksom flytta till en annan kommun och gå klart gymnasiet. Och gjorde det i min kommun då. Och då så vi lärde känna varandra. För att han, alltså kommunen kunde inte garantera hans säkerhet för att han blev ju nedslagen av, alltså skinnskallar liksom. För att han var bög. Och det här var ju liksom i Ramlösa i Skåne. Alltså, jag vet inte hur det är nu, men jag vet att det var, jag var ganska gammal när det fortfarande kunde vara så att man åkte typ buss eller tåg i Skåne och det gick på så här gäng skinnskallar.
Du har ju så fast mitt sig exakt likadan ut. Men när jag är ute och föreläser i skolor i till exempel Värmland, som är ett sånt starkt fäste, också del av södra Sverige, så är det definitivt så att hela skolkorridorer kan vara fulla av så här klistermärken. Man vågar inte gå ut på kvällarna för att det är ett högerextremt gäng som har tagit över. Mm. I Stockholm när jag växte upp på 90-talet, då var det ju fanns slagfält i Kungsträdgården. Hela stan kunde stanna upp.
Helikopterplattan där, gamla stan var ju liksom framtiden.
Så där är vår uppväxt liksom.
Men vi liksom har ju så starka alltså, emotionella liksom, kopplingar till den här debatten på ett sätt. För att jag kände det att jag blev så tacksam och glad och berörd när Jan Helen skrev den här texten. För att det här är liksom samma gruppering, det här är samma gäng. Och jag vill inte säga att så här, det är exakt samma individer som sparkade in folks huvuden back in the day som nu liksom låtsas driva tidning. Men det är ju samma gäng. Alltså,
ja,
det är samma ideologi.
De här, liksom. SMR kommer ju ut från hela den här gamla, som det hette då, VAM. Alltså, det är många av dem är ju, har ju varit med länge och har absolut samma ideologi. Det är en otäck utveckling som några har skrivit nu på Twitter som också bakar extremhögern. Det är att man har varit så noga de senaste åren med att skilja på de olika delarna. Det här är främlingsfientliga grenen, det här är den högerpopulistiska, det här är den militanta, det här är den identitära. Du vet, det finns massa såna olika faktarmer. Men 2016 är året då de mergade fullständigt. Vi såg det redan i början av året när, på såna här demonstrationer, folkets demonstrationer och allt vad det heter. Plötsligt var det SD-are, militanta SMR-are, någonting däremellan, nätskrivbordskrigare. Och man ser det ännu tydligare nu. Och vi ska komma in lite in. För först får du berätta om Aktuellt. Sen pratar vi om GP. För där syns det väldigt tydligt att det har blivit en bred extrem höger. Vilket såklart är livsfarligt.
Ja, alltså okej. Aktuellt. Så här, Janne skrev sin briljanta text. Där han pudlade. Och SVTs vägnar. Eller Aktuellt vägnar. Och detta skulle ju såklart då debatteras i Aktuellt.
Ja, och det var ett big mistake. Man skulle lämna på den här utsökta Helin-texten. Ja.
Men, och debatten var, alltså det var Nike Nylander som är programledare i Aktuellt, ledde debatten mellan Janne Josefsson från SVT och Jan Helin från SVT.
Ja.
Och det var väldigt speciellt inslag det med, för det var väldigt internt. Det handlade väldigt mycket om vad som hade sagts på olika personalmöten och inte. Det handlade om att liksom, jag vet inte ens, om jag ska vara helt ärlig så vet inte jag riktigt vad Jan Josefssons ingång är. För att om man liksom tar ett steg tillbaks, så är det ju så att alla de tre i studion, de tycker ju samma sak. Alltså egentligen. De är ju inte...
Nej, alltså Jan Josefsson är ju väldigt mycket för att släppa in.
Jo, men grejen är, han är ju, Jan Helin är ju inte så här att han vill förbjuda att liksom någonsin det skulle finnas en extremist med i Aktuellt sändningar. Nej. Men han menar det att det inte får vara i liksom direktsändning och oförberett liksom.
Nej, exakt.
Och det var ju det lite som det kändes som att Janne Josefsson ville få det till att Jan Helin är såhär, vill censurera typ. Och det, så var det ju inte. Det var mer att såhär Helin ville såhär, ville verkligen framhärda att såhär, det blev fel. Det ska aldrig liksom, sådär ska det aldrig gå till i SVT.
Men liksom, du, alltså även om, är det inte konstigt själva grunden då att ha tre SVT-personer i en debatt?
Jo.
Oavsett om det hade blivit bra, det är väl ändå fel.
Det var pinsamt. Alltså det var jättepinsamt och det var så här macho, du vet, hela så här SVT Göteborg med Jenny Jönsson som är så, de är så tuffa och ska så här till varje pris då skrika liksom. Och sen så då Jan Helin som ändå så här blir utmålad som någon som har sagt massa saker på olika personalmöten. Alltså det är så här, det är ord mot ord typ. Han hävdar att han inte har sagt det. Det var ett skitkonstigt inslag. Och folk har ju varit alltså typ upprörda.
Ja.
Över att liksom man ens har tagit det till den här nivån.
Ja.
Och de som njuter är väl, gissar jag, Nya Tider och Company.
Självklart. Mm. Alltså, ju mindre seriösa etablerade medier framstår som, desto mer människor söker sig till de så kallade alternativmedierna som själva vill utmana sig. Liksom,
ja.
Så det är klart att det är negativt. Men det här hade, mycket av det hade man kunnat gissa från början. Klart att du tar in liksom externa debattörer eller att du låter någon återberättare. Och överhuvudtaget att, låt oss inte förglömma här Nike Nylanders roll i det hela, som är otroligt bra och kompetent mediekvinna, måste jag säga. Verkligen imponerande. Men vilken omöjlig uppgift ska hon stå där och intervjua då i praktiken sin chef.
Ja, men det är helt
dött. Alltså. En sån roll ska ju inte hon behöva befinna sig i, även om jag tyckte att hon gjorde ett bra jobb liksom för situationen. Men att tvingas just dra upp personalmöten för att stå på oss. Nej, men det blir så fel.
Jag fattar inte heller så här, om du tänker, om man tänker så att en person, ja, men om man tänker så här, gemene man i Örebro som inte är särskilt insatt med olika mediefrågor, ska slå på Aktuellt och massa det där. Alltså, jag hade blivit jätteirriterad. Vad fan pratar ni?
Ja, precis.
Vad sysslar ni med?
Ja. Så när så intern
kan nyheterna, jag vill inte ha liksom de här jävla konstiga. Men vet du, det där,
tycker inte du att det där kan vara ett problem ibland med väldigt stora medier? Jag kan ibland känna igen det lite från Dagens Nyheter, men också annars i Sveriges Radio. Man förutsätter att alla har så bra koll och man har liksom den här dominansen att man är lite inne i sin egen bubbla.
Ja, alltså det är ju ett problem. Jag tror vi har pratat om det liksom flera gånger i podden, att så här, vi i mediebranschen tror verkligen att vi, allting som sker i liksom våra liv och på våra arbetsplatser är så otroligt jävla relevant för alla. Liksom. Ja. Och det är det inte. Alltså, vi jobbar ju för folket. Liksom.
Ja.
Vi ska inte hålla på och... Alltså, har vi problem internt så ska vi lösa dem. Liksom. Inte så här fläka ut det, liksom, känner jag.
Nej, jag tycker att du försöker i alla fall i den här podden ofta att förklara vem är den här personen, vad gör de, varför är det dåligt. Och lokaltidningen har varit jättebra i det här. För att de har liksom från ett mindre perspektiv verkligen lyckats förklara det bra för sina läsare. Att liksom public service, det betalas av folket och det måste vara begripligt och det måste vara professionellt. Mm. De har inte snärt in sig i liksom he said, she said och vem är den här personen. Visst, Jan Elin kanske är känd för många och likaså Janne Josefsson, men många av de andra namnen som för sig kommer, olika tyckare, olika högerextremister, nätdebattörer, är helt okända från de stora massorna.
Nej, jag fattar ingenting.
Nej, så det var inte särskilt lyckat. Men vi har ju faktiskt fått lite konkurrens. Man skulle kunna utnämna det här till årets mediehaveri 2016.
Ja, ja.
Åtminstone hösten. Vi får gå tillbaka och titta sen vid jul på vad som hände i våras.
Ja, verkligen.
Men nu har vi ju faktiskt fått konkurrens av Göteborgs-Posten.
Vad har Göteborgs-Posten gjort nu då?
Göteborgs-Posten har blivit och nått. De har publicerat ett debattinlägg från extremhögern.
Okej, vänta. På typ sin debattsida. Alltså i tidningen.
Ja.
Vilka vad är liksom budskapet i den här debattartikeln?
Ja, det är ju liksom att de går emot
Sverige.
Ja, nästan. De går emot vårt kulturupprop.
Okej.
Okay. Med sitt eget högerextrema upprop för att de ska få vara på bokmässan.
Men alltså, kan de starta en egen mässa eller?
Ja, nu ska jag säga varför det är helt omöjligt. Och jag misstänker att du och jag förhoppningsvis också våra lyssnare kommer faktiskt hålla med mig i det här. Det här är en helt omöjlig hållning. Det här betyder alltså att du måste gå ut och fråga radikala imamer vad de tycker om senaste publiceringen om IS och Daesh. Du måste gå ut och fråga om du har skrivit något om djur eller päls. Vad militanta djurrättsaktivister tycker att fina damer ska göra med sina pälsar.
Men förlåt, det här
går ju inte, Margaret.
Nej, men förlåt, men du vill mena att GP har sökt upp de här personerna och frågat om de vill skriva en debatt?
Nej, det tror jag inte. Men jag tror att de har gjort en helt vanlig fråga. Precis som jag gjorde. Jag hade ju min bojkott inne på Expressens debattsida. Så jag kontaktade debattredaktören och sa att det här är vad jag har planerat, det här uppropet. Jag har redan nu fått många ledande författare, kulturpersonligheter. Är ni intresserade av att publicera det här? Deadline, så. Ja, sa de. Ja. Jag förutsätter att det har skett precis likadant här. Men jag ska säga att jag trodde nästan att sajten hade blivit hackad.
Mm.
Därför att när jag säger extremhögern, nu pratar vi alltså inte en riksdagsledamot från Sverigedemokraterna till exempel. För att då är det ju så här personer som är folkvalda där det kan finnas intresse. Eller en lokal SD-gubbe i Göteborgs kommun. Vi pratar om delad militant och förintelse förnekande extremhögern. Nej, men jag vill faktiskt inte göra den reklamen.
Men det blir svårt ja, men jag, för nej, men jag, lyssnarna att ta ställning till.
Ja, men jag kan beskriva istället. Ja. Vi kan säga att en av de här namnen på listan är en som det internationella Simon Wiesenthal-centret, ledande internationell aktör för att bekämpa antisemitism, alltså judehat, bönade och bad svenska politiker om att stoppa den här personen från att medverka på bokmässan.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Life's better with American Family Insurance. Because our home policies help protect your dreams and come with peace of mind. Save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote, find an agent at amfam.com.
Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit amfam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating companies, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
Men, där det, där ja. Men vilka fler är det som...
Nej, men jag vet, tycker inte man ska nämna. Du har också en kvinna som är aktiv på den här tidningen, som också är ledande högerextremist. Det här är personer som har otroligt täta band till till SMR, Svenska Motståndsrörelsen.
Men det är, med andra ord, det är samma personer. Det är liksom samma personer. Det är typ Nya Tider-gänget liksom.
Nej, men sen har du ju också sånt som, kommer ihåg när vi spelade in förra gången, att Per Gudmundsson, ledarskväll på SvD, kom förbi och rekommenderade en bok.
Jo tack,
ja, av en ekonom. Ja. Ja, som heter Tino Sanandaji, om jag uttalar det rätt.
Men var inte det Nima som hade skrivit boken?
Ja, men det kanske det var. Det kan vara. Bra att du sa. Men det här är alltså en person som heter Tino, som är... som har Expressens ledarsida har kallat för typ tystad migrationskritiker.
Just det.
Ja, han skriver också på det här. Ja. Han försöker bara göra
men
han försöker göra pudra, men det är klart, det är ren liksom...
Det är det roligaste, så här, jag råkade skriva skriva under en
debattartikel
från nazister.
Nej, om någon på mitt uppror skulle säga att de skulle ångra sig, skulle jag säga, glöm att du är borttagen. Du alla, får läsa texten i förhand, godkänna, du vet vad det är du skriver under. Och så det är inte en jävla salig röra, men sen har du också, var det poliser, vårdare, jurist, de är helt jävla gäng med människor.
Ett gäng människor som tycker att ditt upprop är fel.
Ja, och jag kan bara säga, jag vill dra några snabba skäl till att det är fel. Ett liksom, det publicistiska konsekvenstänkandet. Nu har du satt i en riktig fälla. Varje gång du har nu någon debattör som skriver att... könsstympning eller hedersvåld och så vidare är fel, då ska du ta in någon som säger att hedersvåld är rätt. Nu ska du ta in varenda jävla extremist som du hoppar på. Lycka till, GP-debatt.
Men det kommer de inte göra.
Ja, men det måste
de göra. De skulle ju aldrig ta in en vänsterextremist.
Ja, men det är klart de ska göra det nu.
Jo, alltså,
nu är det AFA.
Men de kommer ju aldrig göra
det. Ja, jag tänker bara på dem så att de ska göra det. Ja, det är deras publicistiska hållning.
Det är det roligaste, förlåt, men det är så här, mycket liberaler som är på en, som är såhär, jaha, men varför tar du inte avstånd mot liksom, eller från vänsterextremism och så vidare. Man bara, det gör man visst. Alltså jag fattar inte såhär, varför de tror att man tycker att liksom, någon extremism är bra.
Nej,
det är ju så jävla halvgubbe att jag bara orkar inte mer längre.
Nej, alltså när en vänsterextrem grupp går ut på gatan i Helsingfors mitt på ljusodan och slår sönder och samman en förbipasserande så att en person dör, då kommer jag också att skriva om, om extrem vänster.
Så folk kan ju bara släppa det där. Och
Det andra är ju att det här är ju ett hot mot demokratin. Kom inte och vifta med yttrandefrihet när vi har svenska politiker och deras barn som utsätts för mordbrand av personerna kopplade till Nya Tider. Kom inte och säga att det här är inte ett demokratihot. Det här är personer dömda för grov misshandel som hotar, hetsar mot journalister, folkvalda, homosexuella, bisexuella, svarta, vita, katoliker, muslimer, you name it. Det här är militanta antidemokrater. De har ingen plats i civiliserade rum eller på civiliserade debattsidor. För fan, håll rent, GP.
Men tror du att de kommer få... För att, så jag har ju sett sen igår, jag har ju sett att så du och massa andra har varit jävligt liksom upprörda över den här publiceringen. Har GP sagt någonting?
Det har då, medievärlden har sökt ansvarig utgivare, och för det här är ju en ansvarig utgivarfråga naturligtvis då. Cilla Krönland vägrar svara i telefon och hon har lagt ut
på sin,
ja, hon har lagt ut det på utgivarbloggen, så hon har, hon försvarar den här publiceringen. In i det sista hoppades jag att hon skulle ha sovit, att det skulle ha skett bakom hennes rygg, och hon skulle säga att det här var ett grovt övertramp och vi beklagar naturligtvis det här. Vi kände inte till vilka det är som stod på listan. Vi trodde att det var rara små sverigedemokrater som vi numera omhuldar. Vi visste inte att det var liksom militant extremhögern. Men hon försvarar det här. Vi gör tusen gånger värre. Men det jag vill prata med dig om, Margret, är det här klickokratins yttersta konsekvens? Är det här klickjakten?
Jag vet inte. Jag vill inte. Jag vet inte. Jag kan inte säga så här... Ja, för att jag kan inte tänka mig att en person som har ett så pass tungt ansvar som den då är att vara ansvarig utgivare för en stor tidning viker sig för nazister för att få lite klick. Alltså, jag kan inte
men inte lite klick, det är mycket klick. Det är jäkla massa klick.
Fast jag vet också så här att jag har också jobbat som ansvarig utgivare i massor av år. Jag skulle aldrig, alltså det finns ingenting. Ingenting är, alltså klick är inte så här i sig värt någonting. Alltså
klickspridning, fortsatt debatt,
hålla någon. Nej, men liksom det är inte klick som klick, man vill inte ha fel typ av
nej.
Så jag förstår inte hur, alltså hur man kan typ leva med sig själv. Nej. Om det är det som är anledningen. Ja. Så här, nu vill jag att så många som möjligt ska klicka på den här rubriken.
Ja.
Jag låter de här nazisterna skriva på min plattform.
Ja.
Jag kan inte tro att det är liksom att en person som har det ansvaret kan tänka så. Jag förstår inte riktigt.
Nej.
Det är ju typ avpixlat style liksom.
Ja, det är det. Och då landar man ju i det att debatten har förskjutit så mycket att till och med ledande publicister på något sätt går på den här missriktade yttrandefrihetspropagandan. Att det på något sätt skulle ingå i publicisters uppdrag att låta alla komma till tals alltid. Ja. Att medierna förvandlas till ett gigantiskt klotterplank.
Ja.
Oavsett om personerna bakom sprider hets mot folkgrupp eller vad det än är. Det är liksom yttrandefrihet för yttrandefrihetens skull.
Mm.
Någon slags otroligt fundamentalistisk syn på yttrandefrihet. Ja. För då har hon svepts med i det tänkandet, om hon ens har tänkt då. Det är den enda vettiga förklaringen. Men jag frågade på Facebook, för att jag vet att jag har många journalister där som vänner. Och det är som, det här är presshistoriskt övertramp. Vi kan någon komma på, har något liknande skett?
Precis.
En person skrev att Nordisk Ungdom har tydligen fått skriva en replik en gång i Aftonbladet.
Okay.
Jag tycker att det är en stor skillnad att skriva en replik. Vad tycker du?
Vad menar du?
Ja, men jag tycker att det är en stor skillnad, därför att det kan ju vara så att du har helt enkelt skrivit en felaktig sak om Nordisk Ungdom. Så att du har påstått att de har en fel partiledare, eller att någon har suttit i fängelse för att mot folkgrupp fast de inte har gjort det, eller vad det nu är. Och då har den utpekade gruppen rätt till en replik.
Okay.
Alltså jag tycker att replikrätten måste vara annorlunda än att skriva ett helt fritt debattinlägg.
Ja, alltså jag vet inte. Jag kan typ inte svara liksom bra eller så som du vill att jag ska svara på det här. För att jag har ju en ganska tydlig linje. Alltså på Politism till exempel, där är det, alltså nej, där skulle inte en Nordisk Ungdom få...
Nej, de skulle inte få skriva en replik.
De får skriva en replik på sina plattformar liksom. Alltså förlåt, men det är så här, det händer inte att jag skulle bereda plats för den typen av...
Det är ju intressant det här, för nu kommer jag in på det spåret. De har sina egna plattformar. Räcker inte det? Du tycker att det räcker?
Alltså för mig är det så här, alltså jag kommer alltid, alltså var jag än jobbar, att ha den liksom så här, alltså antirasistisk hållning liksom. Det ska inte finnas rasism på liksom. Så där är det, nej.
Vem kan muta för att du ska bli chefredaktör på GP?
Kan vi bara... Men jag kommer heller aldrig bli det i den här nya tiden, för nu ska man ju tydligen liksom acceptera
den typen
av liksom organisationer eller personer. Det, alltså, det kommer inte, jag ska dör heller.
Ja.
För riktigt, det är så jävla viktigt då, att stoppa dem
typ. Ja.
Men det får man ju inte säga heller.
Nej. Jätteintressant också att höra liksom om politismlinjen. Men när jag säger att ni skulle råka göra något fel, vad gör ni då? Då gör ni en rättelse. Så att ni skriver om någon av de här grupperna och det kommer in ett fel.
Men bara förstår typ, inte riktigt, alltså, jag förstår inte frågan, för att vi tar inte emot gäster.
Nej.
Vi är inte en debattsida för det första.
Nej. Ja, men vi sa att det fanns politism.se/debatt.
Ja, nej,
som
det
finns
GP.se/debatt.
Nej.
Jag kan liksom inte ta den här diskussionen, för att jag tycker inte att alltså, jag tycker att även om man har en debattsida så måste man ha liksom en agenda typ, eller så här, en värdegrund typ.
Ja, den kan inte vara fristående från resten av den publicistiska produkten.
Men då är det ju liksom, vadå, då får man ju, alltså då gäller helt andra liksom lagar och regler. Alltså då behöver man kanske inte ens en ansvarig utgivare om man bara så här, har ett klotterplank typ.
Ja, ja.
Så jag vet inte riktigt.
Vad tycker du? Nej. Och vad tycker du om jämställandet? Det tror jag inte. Det hoppas jag verkligen inte.
Fan, jo, man måste låta.
Ja, men skit i galningarna. Vi är bara intresserade av seriösa publicister tycker jag. Men det undrar jag, vad tycker du om det här jämställandet? För det tycker jag också är bland de absolut värsta konsekvenserna. Det GP gör här, det är ju att säga att jag och de här 102 andra undertecknarna, liksom författare, journalister, förläggare och så vidare, vi är helt att jämställa med organiserade högerextremister med deras propaganda. Ja, men det tycker jag att GP Debatt säger. För de menar att de är, nu har de den här, den ena dagen ska vi skriva om, och nu nästa dag har de det här.
Ja, nej, det är, jag tycker att det är sånt fruktansvärt jävla haveri att jag saknar ord. Alltså det är helt jävla sjukt.
Jag kunde inte prata med 2 timmar igår, det är jävligt. Jag var bara såhär, jag är speechless. Jag skrev folk på Facebook, jag bara, gå in och kolla på det här. Jag vet inte vad jag ska säga. Bara titta på det, säg att ni blir hackade.
Mm. Ja, men det är ju,
jag trodde att man blev hackade först på riktigt. Därför att det hade varit en sån jävla grej för dem att göra. Med lite kupp, de har folk som är bra på det liksom.
Jag skriver under ditt upprop och det är ju folk som håller på och stör sig på det. Och som bland annat säger att man är lika illa som bokbrännarna på 30-talet. Man bara, vänta nu, det är just dem jag skriver under att vi inte vill ha i vårt samhälle. Liksom. Alltså, folk fattar ingenting.
Nej.
Ja, jag börjar tappa tron.
Vad skönt att höra det, Margareta.
Ska vi flytta till en annan planet? Men vi börjar om på nytt.
Jag är väldigt inne på det här med att emigrera. Jag kommer bo några månader i New York nästa år. Och du vet fan om man kommer tillbaka. Sen beror det på om det är så Trump-välde där. Då blir det snart att man får försöka fly med någon båt tillbaka till Europa. Liksom. Men nej, jag känner verkligen de här. Debattningsfärg börjar bli så inskränkt, så infekterad. Så rent ut sagt idiotisk, osäker. Och liksom helt självklara saker för publicister är plötsligt liksom, nej men det kanske är yttrandefriheten, men de kanske inte är. Och så ser man många liksom ledande journalister skriva, ja, de här invandringskritikerna som har skrivit på GP, invandringskritiker, skämtar ni liksom? Det här är vår tids bokbrännare.
Ja, exakt.
Ja.
Men det är vi som blir kallade för
bokbrännare. Ja.
Spännande.
Ja. Världen är upp och ner. Och jag tackar dig för att du kan sitta här bredvid mig och ha huvudet åt rätt håll. Eller vad ska jag kalla det för?
Ja, nej jag vet inte. Jag förstår inte riktigt. Det är mycket just nu. Jag skulle tycka det var jätteintressant det som du sa. Om man kan titta, om det finns en motsvarande haveri. Om man tittar på GPs publicering då.
Ja. Ja, det finns ju det tillbaka till GP förr i tiden.
Ja, vadå?
När de var pronazister. Väl?
Ah.
Så man kan väl titta lite grann sådär tillbaka. Men om vi ska
full
säga,
circle.
Ja, men om vi ska titta tillbaka till vår tid så gör jag gärna en sån liten sökning i mediearkiven till nästa gång. Och faktiskt kolla lite grann. Titta på undertecknande signaturer, just upprop och överhuvudtaget debattartiklar. Det det har varit det är ju att enskilda debattörer har man inte kollat upp tillräckligt bra. Alltså så här, Lex Egor Putilov.
Men du har läst Fokus som kommer idag?
Nej, det har inte hunnit göra. Berätta.
Nej, inte heller. Nej. Men de har ju, det är ju ett Egor Putilov-special där.
Mycket bra.
Så det vill man ju läsa. Det är ju bland det sjukaste också på länge.
Ja, och för de som inte vet så är det ju liksom SD-anställd som har varit ute och härjat under falska namn. Och det är Rysslands kopplingar och det är rena spionfrillen här.
Jag tror
nu
att det kan bli, jag hoppas att Fokus har gjort ett intressant jobb.
Ja.
För man är väldigt nyfiken på vad fan det är som pågår.
Ja, nu vill man ju läsa Fokus. Alltså Hakelius är ju typ vänster i nya Sverige nu.
Ja.
Så att nu är det bara omhuld allt.
Vänsterextrema Hakelius.
Ja. Nej, men så det blir jätteintressant att kolla. Och sån enskild övertramp har det varit. Folk som har kallat sig historiker. Sen har man sett att det här är personer som har varit aktiva på förintelseförnekarsajter. Det är någonting helt annorlunda. Där har folk agerat i god tro. Man har inte hunnit kolla upp.
Mm.
Man har inte förstått att en person har liksom glidit. Det är en enskild debattör. Och det kommer nog ske igen.
Mm.
Det här är någonting helt annorlunda. Det här är öppna, välkända högerextremister som
men
tar sig in.
Men också att jag måste typ nästan citera Eller, nej, nu försvann det.
Mm.
Men jag tycker man
det är
kan
bra,
gå in
och... du har väl kanske Nasse sparat på honom på din bil.
Nej, men jag tycker man kan gå in och läsa GPs utgivares resonemang där.
Ja,
och
för
att
det
är väldigt luddigt.
Mm, det är det.
Ja.
Mm.
Det är nästan så att såhär... nej, jag ska inte säga det nu för att jag har inte det framför mig. Men gå in och läs.
Gå in och läs, och jag tror också att det är liksom skrivet i all hast och det är inte... Det finns ingen djupare tankegång och det är argument där som vi, du och jag skulle krossa på en sekund.
Ja.
Ja.
Det
kanske
finns
ska
annan...
ha henne som gäst någon gång då?
Ja, kanske.
Ja, kvinnlig mediechef.
Absolut.
På gränset nervsammanbrott. Nej, men på riktigt.
Nej, men absolut.
Över telefon i alla fall.
Ja, nej men absolut, det ska vi ha.
Ja.
Ett annat haveri på debatt.
Ja.
Plats.
Ja. Som vi tar med lite som slutkläm här.
Ja, jag tänkte att vi måste typ nämna det.
Mm.
Ett barn, en 13-åring har skrivit i Aftonbladet om värnpliktsförslaget från regeringen, antar jag att
det var. Jag är barn och jag vill inte döda. Typ.
Förlåt att jag skrattar. Men ja, vi har ju pratat om det innan. Att, så här, det har varit lite nyheter 24-style att på deras debattsida ha... barn.
Och det här är samma barn också som faktiskt varit ute och har.
Det är ett och samma barn.
Det är samma barn.
Det är alltså ett erfaret barn av debatt.
Ja.
Men lik förbannat ett barn.
Ja, han visste vad han gjorde.
Men han har nu då gått från Nyheter 4 till Aftonbladet tydligen. Aftonbladet har publicerat en 13-årings debattartikel med allt vad det innebär. Åsikt om det?
Känns inte helt okej.
Nej.
När jag var faktiskt på löpsedeln till Expressen när jag var 16.
Och
jag var,
vad gjorde du?
Då ledde jag en stor kampanj som heter Släng kniven mot ungdomsvåld. Då ringde de ansvariga redaktörerna hem till mina föräldrar. Jag ljög för att jag till 17 för jag var 16. Hur som helst visste de att jag var under 18. Och sa att det här kommer bli jättestort. Hon kommer vara med på löpsedeln, där kommer uppslag. Hon kommer liksom vara frontfigur i den här antivåldskampanjen. Och det kommer innebära det här och det här och det här.
Är du den tidens Anton Abele?
Ja, det kanske det är. Alltså då 1890-talet ungefär. Så, på riktigt. Alltså, det var så before Bieber was born. Typ. Nej, kanske inte riktigt. 94 eller något. Ja, och då fick man för att ta ställning till det. Och de förstod vad det var. Och de sa ja, det här går för sig. Det är ändå, då är man inte minderårig. För minderårig är det under 15. Men... Så frågan är, hur mycket kontakt har man haft med den här personens föräldrar? Och jag skulle vilja hävda att 13 är ändå en jävla skillnad från 16. Tror eller ej, när jag var 16 så frilansade jag ändå för Expressen. Och hade flyttat hemifrån och allting. Det kanske den här 13-åringen också har gjort. Alltså jag känner att jag vill träffa honom och ha med honom i vår podd.
Men jag känner att det spelar ingen jävla
13.
Roll vem han är.
Jag lekte med Barbie Rockstar när jag var 13.
Jo, nej men alltså det gjorde inte jag. Men jag kan säga, jag skiter i om han är mogen, om föräldrarna är okej med det här. Alltså det ska inte hända.
Nej.
Alltså såhär, det är bara säga nej.
Ja.
Ha en åldersgräns. Ja. Är man under den så... Alltså, förlåt nu.
Men jag tänker så. Jag försöker ändå säga, är det jag som är konservativ? Är det något fel i min tankegång?
Ja,
är det här det nya normala?
Men ibland måste man vara lite konservativ. Och det är att vuxna är de som ska liksom föra den offentliga debatten. Barn ska inte göra det. De ska typ ha det mysigt och lugnt och trevligt. Och sen så en dag så är de vuxna och har hela livet på sig att debattera.
Folk på Twitter skriver så här: barn har också åsikter och kan veta vad de tycker och har varit välinformerade.
Ja,
som han absolut är, den här unge debattören.
Men då får han väl starta ett eget fanzin som man gjorde. Så han ska inte publiceras av seriösa medier.
Nej, jag håller med. Kamratposten, där är en annan sak. Kamratposten eller, som jag var redaktör för en gång i tiden, Expressen Sting. Numera SvD Junior är väl jättebra.
Perfekt.
Men han vill leka med de vuxna, det får han då.
Ja, jag tycker det är fel.
Ja.
Och det är inte han, det har inte med honom att göra.
Nej,
det
nej.
Det har med de vuxna redaktörerna att göra.
Ja.
Vi ska inte vara barn på debattsidan.
Folk har ju också reagerat efter det som kan hända med honom då. Att han kan få väldigt mycket påhopp av vuxna, han kan bli retad, mobbad. Det kan hända både barn och vuxna. Och där veknar jag. Det måste jag säga. För fan, jag tror inte man är förberedd på vad som händer idag. Alltså om han får en tillstymmelse till min morgon av såhär, god morgon kommunist svina, idag ska du dö. Liksom, om den här 13-åriga pojken får det, då är hans föräldrar jävligt oansvariga.
Ja men nej, alltså det är medierna som är oansvariga.
Ja men medierna är oansvariga idag. Det kan vi konstatera med GP-debatt. Föräldrar litar inte på att redaktörerna på debattsidor idag ska ha en jävla koll. För det har de inte, för att vi har en stor fail just nu.
Jag tycker typ att det
på svenska debattsidor.
Alltså jag tycker typ att det är såhär, jag tycker inte, nej man ska bara säga nej, bara. Alltså,
ja.
Sen när måste man liksom ta emot och publicera allt man får.
Vet du vad jag känner, Maria? Vet du, vi måste börja göra den här podden. Vi måste fan börja ha en telefon och börja ringa upp människor. För nu vill jag ringa upp, inte bara Krönland utan Aftonbladet Debatt, redaktör. Jag vill höra en snabb fråga. Hur tänkte ni, vad är ert försvar? Vi måste fan börja göra det.
Vi måste börja göra det. Vi måste också börja spela in i studio.
Ja, och även börja ta in gäster som kan svara på alla de här frågorna. Så att inte vi bara sitter här och blir helt förtvivlade över samhällstillståndet.
Ännu en gång så sitter vi på ett café och spelar in. Och är skitsena och har inget manus och kämpar på.
Ja.
Så vi lovar bättre.
Tyvärr, Margrethe, så sa vi ju lite innan att så som det ser ut den här veckan så behöver du inget manus.
Nej.
Det händelserna bara kommer till oss.
Exakt.
Det är inte så att du behöver reka runt. Vad har hänt? Vi läser på medier.se, resumé, vad kan ha hänt?
Precis.
Det är bara samhället bara slog en i med så hammare.
Ja. Ja, det har varit en speciell vecka. Och vi kanske får spela in nästa vecka igen. Beroende på vad som händer.
Ja.
Men nu är vi klara för att vi måste också äta.
Ja. Även duktiga flickor måste äta.
Precis. Tack för att du lyssnar på AV-podd. Och om du vill höra av dig med feedback så tagga oss med AV-podd i sociala medier. Tack Lisa.
Tack Margret.
Vi hörs nästa vecka.
Hej, trevligt.
Hej då.